Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Palmemordet, granskningsdebatten, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar.
Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi kör igång med dagens avsnitt vill jag bara påminna om att ni väldigt gärna får sponsra oss för att se till att vi kan göra ännu fler och bättre avsnitt. Det lättaste är att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Om du vill donera via Swish istället, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag fortsätter debatten mellan granskarna Andreas Karlsson och Per Wallander och författarna och journalisterna Gunnar Wall och Lars Borgnäs. En debatt som ni hörde första delen av i förra avsnittet. Om ni inte har lyssnat på det än så kan det vara en god idé för att förstå vad som avhandlas i dagens program. I korthet anser granskarna att Wall och Borgnäs är konspirationsteoretiker, något som författarna avfärdar helt. I första avsnittet debatterades allt ifrån eventuell politisk färg på det man skriver till vad som är en journalists uppgift. Och som sagt, idag hör ni resten av den här debatten. Precis som ni hörde i förra avsnittet så har jag försökt att klippa så lite som möjligt i debatten för att ni ska få känslan av att vara med på plats. Det enda som klippts bort i det här avsnittet är när folk pratat i munnen på varandra i en sån omfattning att det inte gick att urskilja vad poängen egentligen var. Men nu över till själva debatten, där vi börjar med det sista som Per Wallander sa i förra avsnittet för att få en ingång till dagens program.
Det är klart att journalister ska peka på brister och sådär, men någon gång får man sluta peka också.
Vi måste få replik från både Lars och Gunnar. Är det någon som är sugen på?
Ja, jag vill gärna. Jag har mycket att säga. Någon gång måste vi sluta peka. Ja, okej. Ta DC-3 till exempel. 1952 sköts den ner. Och det hävdades från väldigt tidigt att det var mer bakom detta än det som officiellt kom fram. Hundratals människor var införstådda med DC-3:ans verkliga agerande, vad de sysslade med. Att det var ingen vanlig utbildningsflygning som änkorna fick veta. Och det höll man i 50 år, höll man den sanningen dold för svenska allmänheten. Det var i verkligheten en mörkläggning, en klassisk mörkläggning från myndigheternas sida, militära myndigheternas sida, från politikers sida. Det var en konspiration mot medborgarna, kan man säga. Först 50 år senare så kom sanningen fram att det var en spionflygning rakt av. Och i samarbete med USA. Så att det här var ju en... Och då skulle man alltså förlitat sig på... Fått veta vad som egentligen låg bakom DC. Jag tycker ni det är bra. Tycker du, Per, det hade varit bra att inte fått veta? Du kanske tycker att det vore jättebra att vi hade kunnat glömma bort detta. Okej, okay, då får du väl tycka det då.
Nej, det här, nej, tycker jag inte.
Nej, men då har du ett exempel.
Det är två olika saker, Lars.
Ja, det får du återkomma till då i så fall. Sen det här med Irwell. Jag har Irwells anteckningar. Och jag citerar från dem, jag har citerat i min bok. Om du inte tror på det så må du låta bli att tro på det. Men det är så här han skriver. Och det visar precis hur han tänker. Det visar vad han inte vågade säga eller kunde säga när han levde. Och jag tycker, min poäng är ju så här. Är han en konspirationsteoretiker? Är det vad du vill säga nu, Per, att jag tror inte på att det där var vad han skrev? Är det det du säger?
Lägg ut källorna, det är det jag säger.
Nej, men jag säger så här. Om det är sant det som jag säger när jag citerar Irwell, är han fortfarande en konspirationsteoretiker? Eller rubbas du lite grann i din föreställning om vad konspirationsteoretiker är? Alltså han är inte... Jag sa aldrig att han var superpolis. Men han var löste ett 40-tal mord. Han var inblandad i flera hundra mordutredningar. Han är verkligen en legendarisk mordutredare. På ett helt annat sätt än vad Ölvebro var. Så den jämförelsen är bara befängd. Inget ont om Ölvebro, men Arne Irwell är faktiskt legendarisk i poliskretsar. Och det här visar vad han tänkte, men inte kunde säga. Det vill säga, det här är sådana tankar och funderingar och hypoteser som han hade för sig själv. Och som det kan ligga någonting i. Det är inte bara fantasifoster. Ni kallar det för konspirationsteorier kanske. Okej. Okay. Är han då bara, sitter han och fantiserar? Nej, det bygger på en lång erfarenhet. Han ser hur utredning bedrivs. Han vet vad som är vanligt i en utredning. Han ser vad som inte är normalt i den här utredningen. Och det gör att han drar de här, eller ställer de här frågorna. Sen, det var mycket som kom in här. Löfvens besök i Sydafrika kom in här plötsligt. Och då var det ju så när det gällde Sydafrika och Christer Petersson att jag hade från en källa som jag fäste stort avseende vid, som hade insyn i utredningen, fått veta att man skulle peka ut Sydafrika. Jag är fortfarande övertygad om att man i ett skede tänkte göra det. Det är min övertygelse. Jag kan inte bevisa det, men det fick jag höra. Och att det då, när det kom ut på höst eller på våren 2020, att det skulle handla om Sydafrika. Det var vad jag hade fått veta eller fått höra. Sen läser jag då att Löfven ska till Sydafrika i mars och träffa Ramaphosa. Och okej, okay, det var bestämt sedan tidigare kanske, det är mycket möjligt. Men i den scenariot att man tänkte peka ut Sydafrika, som var det jag hade fått höra att man var på väg att göra, så passade det ju ganska bra in. Och det var ju ingen tvekan om att Löfven skulle till Sydafrika, att det var planerat så. Och då hade det naturligtvis varit lätt att länka in den uppgiften i den här uppgiften jag hade om att det handlade om Sydafrika. Rätt eller fel, men det var ändå en logik i detta. Sen säger Andreas, en grupp skulle inte ha gjort det på det här viset. Det finns 1000 enklare varianter att skjuta Palme än den som skedde. Och det är ju... Så kan man ju inte resonera. Vi vet ju vad som faktiskt hände. Vi vet ju vad som hände. Vilka det än var som låg bakom, eller vem det än var som låg bakom, så blev det så här. Sen om man kunde ha gjort på ett annat sätt, ja, men det är ju ren spekulation. Man kanske försökte. Man kanske inte ville göra det så. Man kanske hade bråttom den här gången. Man kanske bara hade den här chansen. Det finns ju mängder av olika förklaringar till att det hände på just detta sättet. Och då kan man inte komma och säga att de kunde ha gjort på ett annat sätt. Det leder ju absolut ingen.
Men ingen av de förklaringarna kan alltså vara en slump, en ensam gärningsman enligt dig då. Utan allt måste ändå vara en grupp. Sydafrika, Säpo, Norrmalmspolisen.
Nej, men då får man, när det gäller det här med om det är planerat eller inte, då vill jag ändå peka på, det kanske ni inte lägger någon vikt vid. Men vi tar alla walkie-talkie-iakttagelser, som ju var en stor del av det jag höll på med då i början av när jag jobbade på radio. Det bevisligen var ett antal personer oidentifierade än idag med radioutrustning som sågs, observerades runt paret Palmes väg från bostaden till bion och sen till mordplatsen och även efter mordet. Det är konstaterat. Vad gjorde de? Och polisen var väldigt anmärkningsvärt ointresserad av de där iakttagelserna. Det vittnade ju flera utav de här personerna om som hade sett detta.
Hur polisen, men de var ju också ointresserade av att få in se oss vapen.
Men kan jag bara fullfölja det här resonemanget bara?
Vi har Lars först, sen Gunnar måste få svara också för att han fick en del. Och sen så har vi Andreas och Per efter det.
Men det är så pass allvarliga och även lite konstiga, måste jag säga, anklagelser som kommer här, eller inlägg, så att det måste få besvaras. Alltså, alla walkie-talkie-iakttagelserna, det kunde man ju inte utgå från a priori att de inte hade med mordet att göra. Det är ju ganska ovanligt med så många iakttagelser av walkie-talkie. Sen kan man säga att folk hade iakttagit vilken kväll som helst. Det kan man ju påstå, men det vet man ju inte. Men dessa konkreta vittnesuppgifter som polisen inte, bevisligen inte ville utreda eller utreda på ett bra sätt. Det var ju, tycker jag, en viktig uppgift att ta fram dem och visa och fråga varför utreder ni inte det här? För det kan ju vara, det kan vara faktiskt det enda sättet att bevisa en konspiration. Det är att det är radiokommunikation i trakten. Och det andra, det är förvarningarna, alla dessa förvarningar om att det skulle ske ett mord mot Olof Palme. I min bok En iskall vind drog genom Sverige så ägnar jag 41 sidor, 352-393, att räkna upp förvarningar, konkreta förvarningar i form av tips. Om många väldigt, väldigt distinkta faktiskt.
Och, från, hur många var det, sa du Lars? Nu hörde jag inte.
Ja, det är 41 sidor. Jag kan inte säga hur många det är, men det är väl ett tiotal olika förvarningar. Väldigt, ni känner till dem allihopa, men jag ska inte räkna upp dem här. Och som alltså skulle kunna tyda på att det var någonting i luften, att han måste bort, som det kapitlet kallas i boken. Sådana saker skulle ju kunna vara skillnaden mellan en ensam gärningsman och en grupp. En förvarning kan ju inte föregå en ensam gärningsmans dåd. Alltså borde det vara oerhört intressant för polisen att försöka gå till botten med dessa förvarningar. Men det gjorde man inte. Och det var ju min journalistiska uppgift att peka på dem. Fråga, varför utreder ni inte Norrköpingsmötet? Varför utreder ni inte Anders Larsson? Varningslappar och så vidare och så vidare. Och jag kom ju till slutsatsen att det fanns någonting som faktiskt avhöll polisen eller utredarna för att ge sig på det. Kanske för att de inte trodde på det. Det är möjligt. Men det kan finnas andra förklaringar också. Men det var en journalistiskt uppdrag att peka på de omständigheterna.
Gunnar, det ser ut som du har skrivit en halv roman här, så att du måste givetvis få komma in och svara också. Sen har vi Andreas och Per efter det. Jag misstänker att du har en del att säga, Gunnar.
Ja, jag ska inte svara på allting, men jag ska ta upp en del saker. Dels den här frågan om slumpen och mordet. Och där sa ju Andreas att jag verkar envisas med och inte vilja se att det här mordet kunde ha ägt rum av en slump och att jag utmärker mig på det sättet. Jag kan ju bara konstatera det att Ingvar Carlsson tidigt kom fram till uppfattningen att mordet verkade vara organiserat. Så att, jag menar, det är inte någon udda slutsats att hamna i det. Och jag kan säga att jag vet inte om mordet var ett slumpmässigt dåd eller om det var organiserat och planerat. Men det finns omständigheter som tyder på att det var organiserat och planerat. Och jag tror också att en av orsakerna till att utredningen blev så dålig var att det fanns inslag som styrde utredarna där de var oroliga för att utreda vissa infallsvinklar därför att det skulle vara svårhanterligt. Och då kan utredningen ha saboterats av det, även om det händelsevis skulle vara så att mordet utfördes av en ensam individ, av en slump så att säga. Alltså, så det där är ju invecklade saker som liksom väver sig i varandra. Men alltså, det vi kan konstatera är ju i vilket fall att vi inte har något svar på vad som är sanningen om mordet ännu. Att det i det avseendet var ett effektivt utfört mord uppenbarligen. Och det gör ju att frågorna om det står kvar fortfarande, så att säga. Ja, jag har rest frågan om det kan ha varit ett möte. Jag har aldrig sagt att det var ett möte. Jag har bara konstaterat att den saken inte har utretts av utredarna. Vilket är olyckligt, därför att det skulle kunna ge förklaringar till en del omständigheter som är svåra att förstå annars.
Men då undrar jag, Gunnar, vad ska man göra för konkret utredningsåtgärd för att utreda mötesscenariot, tycker du?
Man kunde ha förhört de centrala vittnena som lämnade uppgifter om det, till exempel, om man kunde ha förhört Lisbeth.
När skulle man ha hört dem då? Ja,
men vänta, låt så fort som möjligt naturligtvis.
Jo, fast mötesscenariot var ju inte uppe på tapeten dagen efter.
Det var uppe så fort som de centrala vittnena berättade, och det gjorde de samma natt, att det hade varit ett samtal mellan Olof och Lisbeth och gärningsmannen. Som det såg ut åtminstone. Och det blev inte utrett. Det hade varit oerhört angeläget att utreda omedelbart. Det blev inte utrett. Och då vill jag lägga till också att det är inte nödvändigtvis så att även om det var ett möte behöver inte det ha varit en konspiration. Det kan ha varit en ensam gärningsman som skulle ha arrangerat det, om det nu var ett möte. Men jag säger bara att det har inte utretts, och det kunde ha utretts. Va? Och det finns alltså en serie vittnesuppgifter som man inte har tagit på allvar. Det tycker jag är anmärkningsvärt, va? Därför att vi har ändå det faktumet att vi inte har något svar på hur mordet gick till och vad det handlade om och så vidare. Och då måste ju alla rimliga infallsvinklar utredas, vilket inte har skett. Och då skriver jag hellre om sånt som inte har utsetts än om sånt som har utretts och som inte längre är så angeläget att ägna tid åt. Va? Sen ska jag bara ta upp en sak till, och det var frågan om kapitalistiska stater, där det framställs som att jag skulle mena att kapitalistiska stater skulle ha ensam rätt på att ägna sig åt fuffens och sådana saker. Alltså läser man exempelvis min bok om andra världskriget, så ser man att en stor del av det handlar om sovjetiska ruskiga ageranden i olika avseenden. Det är inte någon enkel bild av att om en stat är kapitalistisk, då är den hemsk. Om det inte är, då är det okej. Okay. Det stämmer inte överhuvudtaget med det jag har skrivit. Va? Så att, alltså, det hör inte hemma i en diskussion om vad jag anser om Palmemordet. Sen är det självklart att när man ska analysera Sverige kommer de specifika omständigheterna i det svenska samhället in. Det är väl en annan sak. Okej, okay, jag stoppar det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Nu är det så här, nu har vi Per och Andreas på kö. Ni får slåss om uppmärksamheten, eller på att säga. Men...
Nej, men jag tycker att Gunnar svarar på frågan överhuvudtaget där beträffande den ideologiska ståndpunkten och Palmemordet. Med det sagt så tycker jag att jag är mycket för att man ska gå in och läsa själv. Ta del av källorna själv. Så jag kan väl dela med mig av den här artikeln som Gunnar har skrivit, så får man väl själv ta ställning till vad man anser om den. Jag tänker koppla på lite vad Lars sa där. Du fick frågan beträffande Sydafrika av Andreas, att du trodde verkligen på det. Du hade fått det till livs och det var dina källor. Och det tänker jag väl, Lars, att du får ta det som en passning. Tänker jag, på tal om det här med källor då, var lite gatewatcher. Vad var de egentligen värda, de där källorna? För jag menar, jag som satt utanför, jag hade ju inga källor, utan jag fick ju bara betrakta det som jag fick mig till livs via vanlig hedlig media. Va? Så det var ju 99,9% solklart att det är klart att det är Stig Engström som de kommer presentera. Så att jag tycker att det är jättemärkligt att du ändå körde på det spåret. Jag förstår inte det. Då tycker jag verkligen du ska ifrågasätta dina källor. Till nästa gång, tänker jag. Det skulle jag göra. Sen är det så här med walkie-talkie. Jag vet inte vad jag ska kommentera det egentligen. Ni har kommenterat det i ändlösa böcker, i ändlösa artiklar, att det finns observationer om walkie-talkie. Ja, det kanske det finns. Men ni har ju fortfarande inte fått ner det på Sveavägen, så att säga. Och det är befängt. Vad ska den här? För ni börjar ju fel ändå, så att säga. Vad ska den här mördaren med en walkie-talkie till?
Men jag tänker också, det finns ju liksom en ganska tidig artikel med Ulf Karlsson där som berättar själv att han stod på Sveavägen på kanske till och med två platser på östra och sen västra sidan med något som liknade en walkie-talkie, och han tror själv att det skulle kunna vara han som figurerar i några av de här. Den delen lyfts ju aldrig upp. Det är det som är, jag menar, jag kan köpa att man kan peka någon gång initialt, men när man fortsätter att stå och pekar och inte har något mer och sen aldrig pekar åt ett annat håll, då blir det ju lite fundersamt. Vad är det som gör, om ni nu säger att ni vill granska utredningen, vad är det som gör att ni inte är intresserade av att man inte tog in CA:s vapen? Är inte det en jättekonstig misslyckande? Eller nu när man hittar ytterligare vapen i en lite större radier från mordplatsen som inte heller har blivit provskjutna, eller den här vapensamlaren som man inte heller hade koll på. Ni har ju massvis med material att granska, fast i andra riktningar, men det lyfts ju aldrig upp i vare sig mörkläggningslitteratur.
Ja, det säger ju Lars att du har lämnat över det till utredningen. Allt som har med enskilda tips, det har du lämnat över till utredningen, sa du i senaste avsnittet här, Lars. Och då tänker jag så här, att men du har ju aldrig gjort något avsnitt om enskilda gärningsmän. Har du inte lämnat över allt som har med konspiration också till utredningen? Det var ju det som var våran kritik. Beträffande walkie-talkie också, tänker jag en passning lite till Gunnar där. Så, vad jag har förstått så var ju en av dina böcker som kom ut på den senare delen av 2010-talet var väl efter ett tips beträffande walkie-talkie och Norra Bantorget. Åtminstone tror jag att det du själv skriver, att det föranledde en ny bok. Vad jag förstod så sorterade väl Dag Andersson bort det tipset, att det faktiskt inte var ett substantiellt walkie-talkie-tips, på tal om då att värdera källor.
Nu förstår jag ingenting. Där får du liksom komma igen till. Det här verkar fullständigt fel.
Ja, men du skriver... Jag
skriver inte en ny bok anledning av ett tips om walkie-talkies. Jag har skrivit om ett tips... Som handlar om
du ägnar det ganska mycket utrymme, det här Norra Bantorget.
Och vad har Dag Andersson sagt att det inte var intressant?
Han säger ju åtminstone Dag Andersson att han tycker att ja, det finns substans i de här walkie-talkie-tipsen. Vi ska fortsätta att utreda dem. Sådär, va?
Ja.
Men just det tipset, när jag går in och läser källorna så har han ju avfört det som ett tips som kanske inte...
Var har han sagt det?
Överensstämmer. Ja, jag får återkomma till det.
Jag tror du har fel.
En sak i taget där, det är jättebra...
Oavsett så har du inget med mordet på Sveavägen att göra, så att säga. Man får ju inte ner Norra Bantorget, det är ju inte Tunnelgatan Sveavägen oavsett. Då.
Det jag skulle säga, det är jättebra med en intensiv diskussion, men det hörs jättedåligt i podden i så fall. Så vi försöker prata en i taget. Och hade du något mer där, Per? För annars så är det Lars som har replik där, som fick lite frågor.
Ja, alltså jag tycker det börjar bli väldigt svajigt nu från ert håll. Och det visar väl att det är inte särskilt genomtänkt det ni säger, helt enkelt. Ni säger när det gäller CA som man kallas, varför har inte jag gjort någonting om honom? Det är mycket jag inte gjort någonting om. Men det är väl ingenting att komma fram. Men varför har jag inte gjort något om honom? Andra har gjort det. Jag är inte den som ska göra allting. Det är helt befängt att komma med sådana anklagelser att jag inte har gjort vissa saker. Och varför har jag inte gjort vissa, varför har jag lämnat över ensamma gärningar? Jag sa så här, kommer ett tips om en ensam gärning som en utpekad person? Nisse Persson har gjort det. Då är det inte min sak att gå in och utreda det, utan det lämnar jag med varm hand till utredarna. De kan göra nödvändiga kontroller, alibikontroller, anställa förhör och så vidare. Det kan inte jag göra.
Men Norrköpingsmötet, det var ditt gebit.
Just det, men det var bra att du säger det, för det var en helt annan sak. Det kom ett vittne som pekade på att här förekom det några veckor före mordet. Man dryftade planer på att röja Palme ur vägen. Det till och med anmäldes till Socialdemokraternas partihögkvarter av kommunalrådet i Norrköping anonymt.
Men hans egen svärmor pekar ju faktiskt att det är helt annat håll än att Palme borde göra.
Vi måste ta en i taget här nu. Nu är det Lars som har ordet. Ni får gärna komma in sen, Andreas och Per, men nu är det Lars som
har
ordet.
Ni har en tendens att bryta av när det börjar bli svårt. Alltså, hans svärmor sa ingenting annat, utan hon sa att han var väldigt uppriven när han kom. Kommunalrådet sa att precis det som han, den här militären hade sagt, det levererade han anonymt till partihögkvarteret på Sveavägen 68 i ett telefonsamtal, så som militären hade bett honom om. Detta alltså, om ni vill säga att med detta så har jag tagit mig an en ensam uppgiftslämnare eller ensam gärningsman, det är helt fel. Det här är en konspiration. Det kan vara en periferin av en konspiration som inbegrep människor inom försvaret eller inom polisen eller Säpo eller vad det nu var. Så det var ju högst motiverat att dra fram det tipset. Och det var mycket motvilligt som polisen tog sig an det. Sen säger ni att Sydafrika, att den källan borde ta avstånd från efteråt. Men att man har en källa och litar på en källa betyder ju inte att man vet att den källan absolut har rätt. Däremot så tror man på den när man får uppgiften mot bakgrund av den erfarenhet man har. Och det var alltså, jag hade en längre tid fått veta att man arbetade med Sydafrika. Så att, och det kan vara rätt eller fel. Det visar sig att det inte blev så när man gjorde så småningom utpekade ett Engström. Men jag vidhåller att jag tror att det är möjligt att man hade den planen i ett skede att gå in för Sydafrika och sikta på Sydafrika. Jag kan inte säga att jag har bevis för det, men det är min egen tro. Självklart så var det här en missräkning att den här källan gav mig fel uppgifter. Det kan jag ju säga, men så som den kom till mig så var den mycket trovärdig.
Jag tror att jag har någonting som vi ändå kan enas om, vill jag på att säga, eller som vi ska diskutera, som är väldigt spännande. Och det är ju det här, vad säger källor till journalister och vad säger källor till polis? För det här finns det gott om exempel på. När källor lämnar uppgifter till journalister som inte överensstämmer med de uppgifterna de lämnar till polis. Det här gäller ju inte enkom Palmemordet. Det här tycker jag är jättespännande, och hur ni förhåller er till det och vad ni tänker om det faktumet. För att det är ju faktiskt ett faktum att det här går lite stick i stäv. Vad människor säger till polis i en polisutredning och vad människor, så kallade källor då, säger till journalister. Så det är väl en sån här fråga jag kastar ur mig till både Gunnar eller Lars.
Nej, men det är en bra fråga, och den kompliceras ju av att det vi läser i polisförhör eller i artiklar i tidningarna behöver ju för det första inte stämma överens riktigt med vad källan faktiskt sa. Det är en svårighet. Det vet vi. Och det gör ju att det här är ett ämne som är väldigt invecklat. Det är också invecklat därför att det finns olika skäl för källor att inte berätta precis som det var i båda fallen. Man kanske vill snacka med journalist, man kanske vill få större uppmärksamhet, man kanske överdriver vissa saker. Man kanske snackar med polisen, man kanske är rädd för att få obehag, eller man kanske tror att vissa uppgifter inte är önskade och man säger inte de sakerna och så vidare. Så att det här är invecklat och det är svårt, och det innebär naturligtvis att när man talar med en källa måste man vara väldigt omsorgsfull och försöka få fram information från annat håll också. Vilket ibland kan vara svårt, just eftersom det kan vara så att källan inte vill röja för andra vem det är som har sagt någonting. Men det finns olika sätt att angripa det, och det måste man ta på allvar. Såklart, absolut.
Jag tänker att Jörgen B. är väl ändå ett typexempel på det. Vad jag förstod och vad jag kan läsa mig till också nu när källorna finns offentliga, så att säga. Så, det är ju inte alls samma sak som kommer fram i Borgnäs program från SVT när det begav sig. Vad som står i polisförhör, tänker jag.
Alltså, här var det ju en person som var inbegripen i hemlig militär verksamhet. Och som berättade, det var därför han var där i det här Norrköpings polishus.
Ja, enligt honom själv var det det, inte enligt andra, ska jag vilja påstå.
Nej, och det kan ju finnas skäl till att man inte berättar om en sån sak faktiskt.
På liknande vis då, naturligtvis, om vi ska värdera källor, så kan det finnas skäl till honom att förstora och få uppmärksamhet också naturligtvis. Så det är precis det vi måste lägga i vågskålen.
Mm. Jo, nej, men det är ju sant att det är ju en risk att man sätter sig i knät på en källa och sen visar det sig att man inte borde ha gjort det. Men det vill jag inte alls säga att det gällde Jörgen, utan där är jag övertygad om att han berättade precis som det var. Och sen må man ju tro något annat om man vill, men det var min uppfattning. Men jag kan hålla med om att en del inslag och reportage jag har gjort, de kan ju bygga på uppgifter som i efterhand visade sig tveksamma. Men det gäller absolut inte det med walkie-talkies, som du, Per, börjar säga. Det kanske fanns folk med walkie-talkies. Det är ju helt befängt att säga så.
Ja, men det är ju walkie-talkie på stan idag, va? Men medan vi sitter här i pratande stund, så är det väl folk som pratar. Nu använder man ju inte walkie-talkie idag, men som pratar hemligt om sin mobiltelefon.
86 fanns det inga mobiltelefoner. Det fanns inga människor som gick och pratade i apparater i stan om de inte hade walkie-talkie. Så enkelt var det ju. Och det konstaterar ju även polisen. Det var därför man hörde efter med folk som hade walkie-talkie om de hade varit ute. Säpo sa ju att de inte hade varit ute med walkie-talkie. Idag vet vi att Säpo ljög på den punkten. PG Ness ljög när han sa att de inte var ute med några radioapparater.
Ja, men det är ju Säpos natur, så att säga. Jo, det kan vi tycka vad vi vill om både, nej, Lars och Gunnar, och det kan vara kapitalistiskt och hemligt och demokratiskt, men det är ju Säpos natur.
Varför ska du avbryta mig just när jag säger den saken? Ja, alltså, Säpo, ja, men kom igen nu. Säpo har nu meddelat 35 år efteråt att det de sa tidigare om att de inte hade folk på stan med radioapparater, det var fel. Och det är ju en enormt viktig uppgift, potentiellt enormt viktig uppgift. När det har letats efter folk med radioapparater i 35 år, så kommer de efter den tiden att säga att vi hade folk ut på stan. Vad säger det om trovärdigheten, tillförlitligheten?
Alltså de har sagt, de har ju sagt att de har haft folk ute på stan hela tiden, eller hur?
Ja, men inte med radioapparat. De har talat att de hade en knattegrupp ute, som Ness sa. Men inte att de hade med radioapparat. Det hade ju varit en avgörande uppgift för utredare att få reda på att Säpo hade folk ute på stan på natten. Men det sa de inte på 35 år. Och så kommer det fram av en slump, eller inte genom att de berättade. Och det visar ju någonting hur Säpo agerar. De har hemligheter. De mörklägger vissa saker.
Och Lars, på vilket sätt hade det varit en avgörande uppgift?
Potentiellt avgörande uppgift. Att Säpo hade folk ute på stan. Hade de folk ute för att bevaka Palme? Hade de, och så, bara en fråga jag ställer. Det ligger ju i, så att säga, sannolikhetens riktning.
En fråga där inte går att få svar på.
Jo, det gör det visst det, för det finns fortfarande människor i livet, och jag kan namnge några om ni vill, fast inte här, som skulle kunna svara på den frågan. Och som jag säger, Arne Irvell efterlyste just detta, att man inte gick in i Säpo och försökte få fram svar. Man fick inte gå in i deras arkiv. Vi vet att Palmeakten är bränd, helt skandalöst verkligen. Varför bränner man statsministerns akt efter ett mord på honom? Det kan ju bara, hur förklarar man det om inte genom att man tycker inte den ska finnas kvar av någon anledning?
Så att det finns det, jag tror att jag har ett bra svar på det, men det är inget som jag vill ta upp för det här. Men det har inget med mordet att göra naturligtvis.
Nej, men jag har inte någon fråga till dig, utan jag bara säger så här, det finns så mycket som pekar på att Säpo har saker de inte har svarat på. Att de bär på hemligheter och som inte har fått veta, som utredaren inte har fått veta. Och därför var det Christer Petersson la ner utredningen.
Det ligger i Säpos natur, Lars, men frågan är, har det med Palmemordet att göra? Nej.
Sten Andersson sa till mig så här en gång, att säkerhetspolisen blir lätt en stat i staten, sa utrikesminister Sten Andersson till mig. Säkerhetspolisen blir lätt en stat i staten. Och vad betyder det? Det betyder att om de har med Palmemordet att göra och hindrar rättvisan från att komma fram och sanningen, då lever vi i en polisstat.
Ja. Det är lätt att peka innan vi, på dem, tänker jag.
Men vänta nu, innan vi fortsätter. Andreas har suttit här och begärt ordet länge här, så att jag vill bara släppa in honom här. Och Andreas, kör.
Jo, jag håller med dig, Lars, att det blir spretigt, men inte på grund av att det är svajigt, utan snarare att det är en pyttipanna med massa olika saker som ni pekar på lite löst. Och det är också svårt i det här mediet och forumet när det blir en lång utläggning där det kommer upp tre nya grejer med Anders Larsson helt plötsligt och DC3:an och allt vad det nu kan vara. Det är svårt. Man skulle nästan vilja ha en 30 minuter att dissekera Norrköpings-icke-mötet och 30 minuter att dissekera mötescenariet, och så håller man sig bara till det, och sen tar man 30 minuter hur journalister jobbar mot uppgiftslämnare och så vidare. För jag tänker ju då att om du då har Jörgen, din version av Jörgen, och så ser man vad andra då, polisutredningen, vad granskningskommissionen skriver och så vidare, och det är även den här polismannen också som känner till Jörgen sedan tidigare, och samma med det här Sydafrika-tipset då, och så, då blir man ju lite fundersam till källor i allmänhet, och då är det så här lösa pekningar igen utan några substantiella bevis. Och det gäller även walkie-talkies. Då får du visa vad har det med mördaren att göra. Då måste ju mördaren ha walkie-talkie. Det är ingen som har berättat att han har två hölster på sig eller att han är utbildad i närstrid och närkommunikation via walkie-talkie. Och då hittar du något löst bevis för att då ska någon åka runt med en polisbil med en repeater i närområdet för att förstärka en signal. Det är så mycket lösa grejer. Och jag tänker då lite det här med att det finns 41 sidor med hot innan. Ja, det finns ju den här Michael Townley som redan på 70-talet sägs ha skrivit på något kontrakt på Palmes huvud. Vi har ju inget aning att jämföra med hur många hot kom det in augusti 84 mot Palme. För du vet ju mycket väl om att det var ett ganska utbrett Palmehat i många kretsar. Så vi har ingen aning om det här var många hot, om det var få hot. För inte ens du kan väl tro att alla de här 41 sidorna är relevanta. Därför måste det finnas en högre andel som är falska tips. Och då borde det betyda att det finns rätt mycket falsk information i omlopp. Och då kanske man inte ska tro att ja, men jag staplar 41 tips på varandra här. Därför blir det med kvantitativa mått övervägande, och då måste det vara en konspiration. Jag kan ta bara som ett exempel det här med att han kanske var avlyssnad. Där gör de ju en utredning och skickar ju en på onsdagen, tror jag, efter mordet och tittar i teleskopet. Och vad hittar man? Ja, man hittar ingenting. Ja, det betyder inte att vi kan utesluta att det är avlyssning, men det finns ju inget bevis för det. Då kan vi inte gå vidare. Vi kan liksom inte göra någon ny utredningsåtgärd om det inte kommer fram något Watergate-band eller något annat konkret. Det går liksom inte att komma vidare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men det är inte vi som ska hitta bevisen, Andreas. Det är varken du, nej, Per eller jag.
Utan, men vänta, vänta nu, låt Lars prata.
Alltså, det är inte, du, ni missförstår ju totalt journalistens roll här. Det är inte vi som ska hitta bevisen och hitta mördaren, som man gjorde i fallet Engström. Det är inte journalistik när man börjar fabricera bevis för att
till varje... Fast i din senaste bok, Lars, säger du själv att du har lett saker i bevis.
Det är inte vår sak... Det är inte vår sak, eller journalistens sak, att lösa mordet helt enkelt. Det är väl bra om man gör det, men det är inte den uppgiften. Det är inte en möjlig uppgift. Och allt det där ni pekar på är ju sånt som du säger. Varför gör ni inte det? Varför gör ni inte det? Men det, man kan bara gå till en viss gräns. För polisen låter sig inte övertalas om att göra sånt som de inte vill göra. Nej, ja, polisen har en gräns, men de ska inte ha en gräns när det är statsministermordet.
Hur många gånger ska de kolla teleskopet?
Jag talar inte om teleskopet, jag talar nu om walkie-talkies till exempel. Och de här förvarningarna. Även om det fanns 100 förvarningar så skulle de ändå kolla allihopa. Därför att det räcker med att en av de förvarningarna har med saken att göra. Mm. Så är det en, så är vi överens om det. Då kan du väl också, då är vi överens om också att de bör kolla alla förvarningar som kan ha med saken.
Ja, alltså problemet, Lars, är ju att i det här materialet så är det ju lätt att drunkna. Och det som händer redan från första dagen egentligen med tipsmottagningen och definitivt när man presenterar den här fantombilden, det är att man drunknar i uppslag. Det innebär också en risk för att man fastnar i fel spår och så missar man det som kanske är brännhett. Så att bara gödsla och lägga på mer feltips och intressanta och outredda grejer eller kalla in utredare till SVT-studion och sitta där på arbetstid. Det är inte säkert att det är den bästa utredningsåtgärden.
Man ska inte drunkna. En mordutredare måste vara simkunnig. Simkunnig ända tills man har kommit fram. Så man ska inte vara rädd för att bli många tips. Men blir det många tips så måste man ändå satsa. I ett statsministermord är vi väl överens om att det får inte finnas en gräns för hur långt polisen ska gå i sin
utredning. Det är människor vi pratar om.
Det
är människor vi pratar om.
Ja, vi talar om människor och resurser. Och polisen har ju inte haft tillräckligt med resurser. Så enkelt är det. Därför man har inte ansett det vara tillräckligt viktigt. Speciellt de sista 20 åren så har det varit totalt... dränerat på det.
Mer svårutrett de senaste 20 åren. Det är bara att titta på Holmers ansträngningsinsats under början där. De har ju möten från morgon till kväll och däremellan jobbar häcken av sig. De gör ju hur mycket som helst. Sen gör de säkert inte rätt saker alla gånger, men de drunknar de facto hur simkunniga de än är, för att det är en tromb i vattnet som suger ner dem i materialet.
Fast Holmer trodde ju att han hade rätt spår. Han misstog sig, men han trodde ju att han hade rätt spår. Så att han lät sig ju inte dränkas av en massa tips. Han valde ju ett tips, en spår. Och så körde han på det. Och det är lika fel det som att dränkas av en mängd tips.
Vi måste någonstans börja avrunda här. Jag tror inte vi kommer komma överens ikväll om jag säger så. Men vi får... men jag tänker att... Jag vet inte... jag tänker någon form av... Skicka med någonting till... ja, antingen till varandra eller till lyssnarna. Och så vet jag, Gunnar sitter och skrivit någonting. Är det någonting du vill börja med där, Gunnar, som avslutning på vårt samtal här?
Det går inte att säga så väldigt mycket på den korta tiden vi har kvar. Jag kan bara säga att de som är intresserade får ju läsa och titta på och lyssna på det Lars och jag har skrivit i andra sammanhang och ser det här som en smakbit på en större diskussion helt enkelt. Va?
Per?
Ja, jag fortsätter eller tar vid. David Gunnar. Men jag tycker också folk ska läsa. Jag tycker folk ska läsa själva till att börja med. Jag tycker inte att ni ska filtrera det källmaterial genom Gunnar Wall och Lars Borgnäs, utan läs själva. Och gör det utifrån källkritiska principer. Sen tycker jag också att det var väldigt synd att vi inte kom in på Hans Holmér i det här. Jag hade jättegärna velat göra det och ställa massor med frågor beträffande Hans Holmér och de här nya banden och Åseden och allt vad det heter till Gunnar. Tråkigt. Hoppas vi får återkomma till det.
På min blogg så kommer jag att skriva en text om Holmér och Åseden som kommer att läggas ut mycket snart. Så det kan ju vara ett underlag i en sån diskussion.
Ja, ja. Lars, du var inne ganska nyligen, men är det någonting du vill liksom skicka med som slutord?
Nej, jag säger väl som någon sa här förut. Bilda er som, ni som lyssnar, bilda er en egen uppfattning. Lita inte på oss som sitter här, utan lita bara på det som är skrivet, gjort på tv, gjort i tidningar och så vidare, och använd ett eget goda omdöme.
Andreas, slutligen.
Ja, nej, men jag kan väl bara förtydliga det sista som de två sa där, föregående talarna, att läs alltså förhörsprotokollen själva i så fall, och ursäkta uttrycket om en oberoende myndigheter och polisens dokument i första hand, snarare än det som har filtrerats genom privatspanare i utredningens intressen eller spanare i privata intressen, jag vet inte, men läs liksom primär källorna i första hand, och sen kanske också jämföra då hur tolkar den här personen dem, eller hur uttrycker sig den här personen eller det här tv-programmet den här källan. Det är inte alltid samma sak, verkligen.
Vi är överens om att gå till källorna och bilda sig en egen uppfattning. Jag tror det är ungefär så överens vi blir ikväll, så att tusen tack allihopa för att ni hade möjlighet att ställa upp, trots att det blev lite teckningstrul i början, och att vi ändå att vi fick en möjlighet att prata kring det här. Så att, ja, stort tack allihopa.
Tack, tack.
Tack själva.
Tack.
Tack.
Hej då.
Det här var alltså den andra och sista delen i det vi kallar granskningsdebatten. Stort tack till de medverkande som, trots att man inte tycktes vara överens i sak, i alla fall ställde upp på att prata med varandra i det här forumet. Har du synpunkter eller tips till oss? Maila oss gärna på poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet i ett ord, @gmail.com. Vi försöker svara på allt, men ha lite tålamod då det ibland kan ta en stund på grund av hög arbetsbelastning. Glöm inte heller att du kan stötta podden ekonomiskt om du vill och har möjlighet. Du hittar alla sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Andreas Karlsson, Per Wallander, Gunnar Wall och Lars Borgnäs för er medverkan i den här debatten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt, jag viskar ut och röva.